Att jag är, oj, oj, oj. Alltså, ni får inte tro att jag är oartig, jag har inte hälsat på er. Jag mår inte, jag är inte hundra frisk, jag har någon infektion i kroppen, så jag vill inte smittas genom att vara artig. Det är ju oartigt att göra det. Men vi ska försöka ta oss igenom en predikan här i alla fall. Och som sagt, det är den 22 efter trefaldighet och temat är frälsningen. Och då är det den text som jag har då valt att predika över är från första Mosebok kapitel 45. Och är då den gamla testamentliga texten då för den här söndagen och den här årgången. Och jag läser så här. Josef sa till bröderna: kom fram hit. De gick fram till honom och Josef sa: jag är Josef, er bror, som ni sålde till Egypten. Men var inte bedrövade för att ni sålde mig hit och förberår ingenting. Det var för att rädda liv som Gud skickade mig hit före er. I 2 år har det varit nu hungersnöd i landet och det kommer 5 år till då man varken ska plöja eller skörda. Gud skickade mig före er för att trygga er fortlevnad på jorden och för att bevara er vid liv och rädda många. Det är alltså inte ni som har skickat mig hit, utan Gud. Jag är så gammal så att jag hade kristendomsundervisning i skolan faktiskt, på lågstadiet. Och de flesta av er skulle kunna tänka mig känner till historien om Josef och hans bröder. Det är en ganska dramatisk berättelse det här. Upptakten då till det som jag läste här jag drar det lite kort. Det är ju den här gamle Jakob då som är Josefs pappa. Och han har 12 söner, va? En så. Och en dotter. Och Josef då, han är näst yngst och han är lite på något sätt att den här pojken gillar ju Jakob på något sätt mer nästan än de andra. Han ligger väldigt bra till. Han ligger så bra till hos sin pappa så att det här väcker brödernas irritation. Så de kokar ihop en konspiration där de går ut på att de ska ta Josef till fånga, och det gör de, och de placerar honom längst ner på botten av en uttorkad brunn, och där får han sitta i väntan på att slavhandlare då skulle passera i karavaner, och det gör de, och då passar de på och säljer Josef till slavhandlarna och gör sig en hacka. Sen tar de hans kläder, tror jag det, och så går de hem till far och så säger de där: så förstår du detta pappa, vad som hände? Det kom ett vilddjur och dödade Josef. Och den här stackars Jakob då, han tror på det här och blir förtvivlad naturligtvis. Förkrossad av sorg. Josef, han hamnar ju då i Egypten av alla ställen. Det är ju den tidens stormakt och där går det faktiskt ganska bra för honom. Han är förvisso slav, men på den tiden var det kanske i viss mån också en slags anställningsform bland högre tjänstemän. Så han blir någonting, han alltså får hand om ekonomin där, han blir någon slags, ska vi säga, finansminister över dåtidens stormakt Egypten. Och så plötsligt så blir det då hungersnöd i det här landet där han kommer ifrån. Och bröderna då ger sig av till då Egypten för att köpa spannmål och mat. Och vem får de då träffa där? Jo, brorsan som de flera år tidigare har sålt som slav. Och han känner igen dem. Men de känner inte igen honom. Och här växer ju hatet, va? Och han planerar att nu ska han ge igen. Han har deras liv i sin hand. Så han riggar en historia där han stoppar ner lite värdefulla grejer i några av de här paketen med i lasten då. Och några silverskålar var det, och sen så när de har åkt halvvägs så kommer tillbaka, då skickar Josef efter soldater. Och där kommer de och säger: ni har stulit ifrån finansministern i Egypten. Nej, säger de, det har vi inte gjort. Jo, ja, man öppnar säckarna här, och mycket riktigt. Och då är de då tvungna att återvända. Och inför det då, när han står där och håller liksom det här, den ska göra upp med dem här, va, så brister det för honom helt och hållet. Och han kan inte hålla detta. Alltså det här ögonblicket, va, som han har väntat på. Han har förberett hämnden. Han har tänkt på detta förmodligen hela sitt liv. Sen kommer då äntligen dessa förhatliga släktingar krypande ur buskarna, och han har deras liv i sina händer. Men han förmår inte driva hämnden till sin spets. Detta som han förmodligen har fantiserat över då många år. Det här blir verklighet, och den här sorgen som han har bekämpat med hat, den blir verklighet, och han bryter samman och gråter, står det i texten innan. Så hjärtskärande att hela administrationen på departementet hör detta. Och Josef kör ut all personal, alla statssekreterare och tjänstemän, och står sedan öga mot öga med sig själv och sin historia och sin framtid. Och alla förstår naturligtvis att den här situationen är mycket farlig. Temat då för predikan är ju frälsningen. Alltså frälsning, det vill säga räddning. Det vill säga att nå målet för sin tro. Det vill säga att människa som människa kunna nå fram, komma hem i yttersta mening, grundar sig i den kristna tron på just försoning. Och det är just av den anledningen som jag, och jag understryker endast den anledningen, som gör att jag kallar mig själv för kristen. Allt annat är egentligen ovidkommande, och ni som känner mig väl vet att jag på den punkten menar allvar, va? Ingen människa kan förtjäna sitt liv. Det är ganska uppenbart. Ingen kan heller förtjäna sin frälsning. Alltså prestationer, insikter, kunskaper, moral, taktik, kompetenser, social kompetens, prakt, allt det här är särskilt, det är bra på många sätt och gör livet lättare för oss, men det kan omöjligt leda till frälsning. Det som leder till frälsning är försoning, och en ganska vid mening också. En situation då av försoning kan ju då vid ytterlig reflektion då tyckas vara någonting ganska trevligt. En mysig tillställning där människor blir sams och bundis igen efter att ha haft någon konflikt och så här. Egentligen så är det faktiskt på det sättet att ögonblick av verklig försoning är faktiskt, som jag sa, ett mycket farligt tillstånd. Alltså när Josef står där och låter sanningen komma över både honom och sina anhöriga, så har han ju för en sekund tidigare då haft, som jag sa, sin övriga familjs liv i sina händer. Men nu ligger även hans liv i deras händer. Och det är inte på något sätt självklart att de här människorna nu skulle ta honom till sitt hjärta, eller hur? Det är ett enormt riskmoment. Årtionden av lögn och harm och sorg och förträngningar måste ha präglat de andras liv. Och i själva sanningens ögonblick så skulle vad som helst där kunna hända. Det skulle ha kunnat blivit ännu värre. De skulle kunna fått för sig att slutligen ta livet av honom en gång för alla. Vad som helst skulle kunna hända. Alltså i försoningen finns ett stort riskmoment inbyggt, men något alternativ finns inte. Berättelsen då, den här, står egentligen som en symbol då för frälsningens villkor. Människor måste försonas på ganska många områden och på ganska många gånger under sitt liv. Det är någonting det mest grundläggande, och i Alltså ska vi säga, försoningen med Gud är naturligtvis det primära, det absolut grundläggande. Och i den försoningen så har vi som väl är ett löfte inbyggt i det. Va? Alltså Gud lovar att den som söker honom i det här syftet, han kommer inte visas bort på några villkor. Och det är ju bra att veta. Men i en människas lott ligger också att försonas med sig själv och med sin egen historia. Alltså fundera lite på det här. Vad har genom livet fört dig fram till den punkt där du befinner dig idag? Och till den du är idag? För det första så är det ju en mängd andra människors val och handlingar. Inte minst dina föräldrars. För det andra är det dina egna val och handlingar, goda handlingar och dåliga handlingar. Välvilliga och illvilliga. Och för det tredje så är det en mängd omständigheter som du inte kan påverka naturligtvis. Som handlar om politiska beslut och var du befinner dig i världen och historien och så vidare. Allt, i allt detta ligger ju då sånt du har gjort eller inte har gjort. Men också en massa saker som andra har gjort eller inte har gjort. Och allt detta gör att du idag är den du är och befinner dig där du är också. Om detta kan man ju tycka både det ena och det andra. Och man kan sörja över sitt liv. Eller delar av det. Man kan vara stolt över det. Eller delar av det. Eller både och. En förvirrad blandning. Och så kan man då ägna mycket tid åt det här. Men det spelar inte så stor roll. För att en sak är säker. Att du kan inte under några omständigheter göra detta ogjort. Du kan omöjligt påverka det, men du kan försonas med det. Får jag ta ett exempel. För ungefär 10 år sedan är det nu, så fick jag för första gången se ett fotografi av min farfar. Och så fick jag träffa min yngsta faster som faktiskt fortfarande är i livet. Och en kusin. Allt detta. Och så länge farsan levde hade varit helt omöjligt beroende på en konflikt som ja, nu det var nog 100 år sedan den började nu skulle jag tro. Och det var jag som tog kontakten med de här människorna. Och det kunde ju ha gjort saken ännu värre, eller hur? Men det blev det inte, utan det blev försoning. Och alla vi tre då, min faster, min kusin och jag, kunde tillsammans då äntligen förstå varför alla de här underligheterna har hållit på. Alla dessa halvkvädda visor som vi hade växt upp med. Och för egen del var jag också tvungen att försonas med sanningen om min far. Om alla dessa affärer han gjorde med jord och gårdar, dessa uppbrott som jag var med om. Och allt detta som allt tillsammans med mycket annat också har gjort mig till den jag är. Och som har fört mig till den punkt jag befinner mig idag. Det var naturligtvis trevligt det här, men det var inte riskfritt. Och jag kan lova er att jag hade puls när jag den där dagen ringde på den där dörren i Vadstena. Alltså försoning är någon slags ömsesidig förlåtelse. Och den som vill ägna sig åt försoning måste också vara beredd att förlåta sig själv och sin nästa. Och det här är ju på söndagsskolenivå naturligtvis. Men det handlar om att ödmjukt acceptera att det som har varit, det har varit. Och det kommer också förmodligen att i framtiden bli som det blir. Alltså försoning är kanske mer en inställning till tillvaron än till en rad enskilda händelser. Alltså en inställning som i sin tur påverkar enskilda händelser i en gudomlig riktning. Eller en frälsande riktning. Oförsonlighet är däremot en rent dödlig egenskap. Avslutningsvis så ska jag börja något som också är typiskt för den tid vi lever i. Och som jag anser också är lite farlig. Alltså det finns ju en sak som ingen torde vara obekant med vid det här laget. Och det är det faktum att vi alla ska dö en dag. Jag vet inte om ni i somras lyssnade på överläkaren på Sankt Görans sjukhus i Stockholm, David Eberhardt. Han sommarpratade i somras, mycket intressant människa, han har skrivit en mängd böcker och så. Det som han är hans stora poäng är att den moderna människan i västvärlden i det här välfärdstillståndet vi lever i, alltså med alla våra skyddsnät, all vår sociala trygghet och allt detta, allt mer tenderar att räkna bort döden som en realitet i livskalkylen. För den moderna och sekulariserade och sekulariserade välfärdsmänniskan är döden en mycket besvärande företeelse som närmast förnekas. Något som man har mycket allt svårare att hantera. Vi talar om olika kampanjer inom till exempel trafiksäkerhet eller hälsa och så här, som påstås räddas i och så många liv. Det rapporteras om nya behandlingar inom sjukvård som påstås sänka dödligheten med si och så många procent. Men David Eberhardt säger, vi har aldrig lyckats rädda ett enda liv i yttersta mening. Trots detta menar ett antal moderna forskare att åldrande bör betraktas som en sjukdom som man på sikt ska kunna bota. Livet börjar allt mer betraktas som en mänsklig rättighet i kommande generationer i västerländsk, bland västerländsk välfärdskulturen. Men dödligheten är då hur som helst fortfarande 100%, varken mer eller mindre. Det är bara en person som genom historien som enligt utsagor då har uppstått från de döda. Men paradoxalt nog så ansåg ju då kyrkans motståndare att det påståendet om Jesu uppståndelse är osant, vilket i sig då är märkligt, för det drar ju i alla fall upp statistiken något. Alltså ytterst handlar detta om synen på frälsning, att nå fram, att komma fram i livets yttersta mening. För den som då vill förtjäna sitt liv eller till och med förtjäna sin frälsning, så är det rätt dåliga nyheter att ingen hittills överhuvudtaget vunnit livets andra halvlek, va? Den moderna generationen då i vårt välfärdssamhälle som levt tryggare än någon annan generation före oss lider bevisligen av någon slags panikångest i den grad som vi inte har sett tidigare. Det gäller individuellt, nationellt och i viss mån globalt i västvärlden. Alltså Guds ord ger oss rätt i att vår längtan efter beständighet och harmonisk jord, alltså så långt är det rätt. Vi är lovade detta, vi ska få detta, men döden kommer vi inte undan. Det gamla måste förgå innan det nya ska komma. Detta gäller individuellt men också globalt. Allt tar slut, men det kommer nytt och bättre. Men att då en människa ska leva så länge som möjligt oavsett vad det har för pris i fråga om livskvalitet är nästan en odiskutabel sanning. Och med tanke på då hur olika experter uttrycker sig i media så får man känslan av att allt är någons fel om en människa dör. Oftast ens eget, eftersom man inte har skött sin hälsa utifrån dessa fanatiska sätt som nästan beivras nu, då, nu för tiden. Det framstår som en samhällelig rättighet nästan att bli åtminstone 85-90 år. Och om någon dör ung så ska någon inom vård eller övrig samhälle ställas till svars för detta. Globalt också, jag vill ta ett exempel. Frågan om global uppvärmning nu då, den är ju hetare än någonsin och det är naturligtvis alarmerande viktig fråga. Men det är knappast sant att det samhälle som vi då har idag är konstruerat under någon slags kontroll eller plan som gör att vi kan justera det här på samma sätt som man kalibrerar en maskin. Vi har inte förtjänat vår välfärd heller. Det var något som bara blev i hög grad. Det blev som det blev. Ett antal tekniska politiska faktorer samverkade under en period i historien. Vi ville få det bättre och vi gjorde vad vi kunde. I någon mening blev detta som en förbannelse, nästan ett missbruk hos oss. Detta har hänt förr. Och naturligtvis kommer också det ta slut någon gång. Det fråntar oss inte ansvaret. Jag tillhör inte till exempel klimatförnekarna. Jag gör inte det. Men den moderna välfärdsmänniskan känner jag har på någonstans en slags förstor tro på sin egen förmåga och betydelse. Sina egna val, sina egna handlingar. De är naturligt av betydelse, men de är inte frälsande. Och risken finns att denna övertro på den mänskliga förmågan, denna självdyrkan som vi tycks ägna oss åt ibland, blir vår undergång. En av de saker som en klok människa bör göra med under sitt liv då är att försonas med insikten om att detta livet är förgängligt. För många är det här den mest befriande försoningsprocessen. Men den hör ihop och är förbunden med de andra två viktiga områdena jag talar om. Den som försonas med Gud, med sig själv och med insikten om att livet inte är beständigt, kommer under sitt liv till slut finna sig mycket rik. Och det kommer att påverka omgivningen, men riskfritt är det ju inte.